Tone Schunnesson, författare till en ny roman som heter Ultravåld. Välkommen till Lundströms bokradio.
Tusen tack, jag är så glad att vara här.
Född 88, debuterade 2016 med romanen Tripprapporter. Och då var du i,
ja, det minns jag.
Ja, i Lundströms. Ja. Andra romanen kom 2020, den hette Dagarna, dagarna, dagarna. Och nominerades bland annat till Sveriges Radios romanpris.
Det stämmer.
Bland mycket annat gör du ihop med Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson en filmad podd som heter Café Bambino. Nu sitter vi här med en ny roman av dig, tjockast hittills.
Ja, tjockast hittills.
Den är på runt 450.
Ja, något sånt, precis.
Sidor. Och när vi träffas nu, då är din roman precis på väg ut i världen.
Ja.
Till läsarna. Du har varit i en lagerlokal här precis och signerat böcker och fått hålla i boken för första gången.
För första gången.
Berätta.
Nej, men det var faktiskt, det var så här konstigt, för det är en miljö, man är i en lagerlokal, folk kör runt där med sina sån, jag vet inte ens vad det heter.
Truckar?
Ja, truckar. Och det luktar lim och det är väldigt kallt. Men så bara låg min bok där och jag kände mig faktiskt lite rörd.
Få se, hålla upp den här, även om det är radio.
Ja, så här ser den ut.
Det är en stor mun, det rinner blod från en näsa.
Ja, det är en blodig näsa. Någon som har fått på snoken, på nosen. Och den här konstnären, Kelsey Henderson, som är en samtida konstnär, hon bor i Brooklyn i New York. Och hon är en sån galen skapunkare som jag hittade på internet. Och många av hennes målningar har jag haft lite som i den världen jag har byggt för ultravåld.
Ja, det är verkligen uttänkt.
Ja, ja verkligen.
Men nu, när du håller i den, hur känns den?
Ja, men jag känner mig, jag tycker att den är väldigt fin och det betyder mycket för mig och jag är faktiskt lite chockad över hur lång den är och den har varit mycket längre och jag känner mig stolt faktiskt. Jag känner mig stolt och jag känner att jag har vunnit tillbaka min frihet.
Hur då?
Nej, men det har varit en lång resa och mycket arbete att skriva och jag har sagt till mig själv, Jarl i den här boken är regissör eller vill vara regissör, han är i alla fall besatt av film och jag har kollat på så himla mycket film inför arbetet med den här boken och då bland annat såg jag Gladiator för första gången som kom runt år 2000 med Russell Crowe. Han är slav och ska vinna tillbaka sin frihet som gladiator. Någon säger till honom i filmen, ja, men om du vinner publiken så vinner du din frihet. Så då har jag hela tiden sagt till mig själv, om du avslutar romanen så vinner du din frihet. Och nu har jag vunnit tillbaka min frihet, så känner jag.
Grattis!
Tack, det känns stort.
Mm. För många författare är det här en både härlig och lite skörpunkt.
Ja.
Nu kan du inte ta tillbaka det här, nu ska det ut.
Nej, men vet du vad, jag tycker alltid det är värre när det går till tryck.
Mm.
Alltså, då mår jag dåligt, gråter, ska köpa nya gardiner, mycket konstigt håller jag på med. Men sen så nu är det liksom förbi den punkten.
Mm.
Du vet, hon är inte perfekt, men hon är min.
Ja, den nya romanen heter alltså Ultravåld och vi följer en familj framförallt här. Mamma, pappa, två syskon. Vi börjar med platsen.
Mm.
Var är vi?
Det är en fiktiv plats i södra Skåne.
Där snön smälter lika snabbt på tungan som på marken, står det väldigt vackert.
Ja, det blir ju inte snö där.
Blåsigt är det också, va?
Platt och blåsigt och brunt. Men vackra miljöer några månader om året, men annars bara 10 olika nyanser av brunt.
Ja, det är din kärleksroman till Skåne det här.
Det är min kärleksroman, eller så är det mitt hatbrev till Skåne, jag vet inte, något av det.
Men vad är det för sorts slott det här, Solgårda? Hur ser det ut?
Ja, men Solgårda är ju både en by och ett slott som ligger i den här byn. Ett gustavianskt slott på 3 våningar ungefär. Det går en motorväg mellan byn och där slottet ligger. I en lite fransk nedgången trädgård.
Det har varit tjusigt.
Det har det.
Det har varit kloster. gifter på 1100-talet får vi veta. Mm. Två flyglar kom till på 1500-talet. Mm. En tredje våning på 1700-talet. Mm. Ett hem för ogifta adelskvinnor innan det på 1800-talet föll i familjen Gripenbrands ägo.
Mm.
För det är så den här pappan, Carl Fredrik, heter efternamn, Gripenbrand. Så när man kör upp då med bilen på grusplan, hur ser det ut? Är det som ägor?
Man kommer liksom upp genom en allé och kommer upp för en backe, och så ligger slottet där på backen, och sen så bakom så är det en stor trädgård som går ner till ett kärr. Och så runt om så är det ju alla de här åkrarna, all den här marken. Och som du säger, det har varit en väldigt tjusig plats, men den har då tyvärr fallit i någons ägo som inte riktigt bryr sig om varken marken eller slottet.
Nej, för när man stiger in, så vad möts man av där inne?
Nej, men det är ju, tapeten ramlar ju från väggarna, råttor i matkällaren, kallt, gamla möbler.
Ja, så att man, när man följer med in här då som läsare, så förlorar man sig lite grann först i tiden. Så här, vänta nu, var i tiden är vi? Och sen kommer jag ju ihåg att vi är ju då, när i tiden är vi ungefär då?
Ja, men när boken börjar så är vi väl i början av 90-talet ungefär, precis.
Mm. Men Monica, om vi börjar med henne, för det är så då boken börjar.
Mm.
Det är den första rösten vi möter i boken. Hon berättar om sig själv och hur hon ser på livet och barnen. Monica vet minsann hur man tar en motgång. Ja, så brukade hennes pappa säga till henne medan han levde. Så berättar hon för sig själv och för oss om hur hon träffade sin man, Carl Fredrik, blev gravid. Och så var saken biff, som det sa till familjen om hennes öde. Hur funderar hon här när vi möter henne om hur det har blivit och varit?
Ja, men Monica är ju väldigt speciell och har ju en väldigt, hur ska man säga, hon har väldigt bestämd sätt att se på saker. Och det kan inte få av på så många olika sätt. Hon är liksom, det var bra. Så var det. Hon tyckte att det var bra, och visst kan man säga att vissa dagar var dåliga, men varför ska man ligga hemma och tänka på det som var tråkigt? Hon älskar ju sina barn, men hon tycker att de är gnälliga. Hon kallar dem för historiens rättshaverister, att de ska hålla på och hålla räkning på allt som var så. Då kunde inte hon minnas. Så att hon har liksom väldigt positiv men krass syn på hur det blev med allting.
Vi får reda på att hon först fick den här sonen Jarl på 1980-talet. Hon menar att Jarl har räddat livet på henne genom att komma in till henne som liten där varje morgon och få upp henne ur sängen och vara den allra snällaste pojken när pappan Carl Fredrik var bortrest igen.
Föräldrar-barn-relationen är liksom lite omkastad i henne, kan man säga.
Ja, det är en speciell blandning. Dels ska man inte klaga och allt det har varit fantastiskt och barnen har varit det bästa. Och samtidigt förstår man att hon har knappt tagit sig upp på morgnarna.
Nej, precis.
Just det. Det står en del om hennes utseende. Alltså hon funderar själv på hur hon ser ut. Det är inte en oväsentlig sak för henne.
Nej, det är viktigt.
Exakt. Så vad är bra att få med sig? Vad är viktigt för henne med hur hon ser ut?
Att hon är smal. Det tror jag är det viktigaste för henne. Och det är väl också hennes utseende som kanske har varit det lite ouppfyllda löftet i hennes liv. Och kanske till och med i hennes barns liv. Att hon har varit den snyggaste och vackraste kvinnan på bygden. Men det blev liksom inte riktigt något av det. Det räckte inte så långt.
Nej, hon har lite på med klara buljonger och en ganska mager kost.
Mager kost, inte crème fraîche, hatar hon. Och det är mycket, hon återkommer till det här ofta.
Mm. Ja, så har mamma Monica också en dotter, en lilla syster då till den här sonen Jarl. Det här är en central person. Vem är det här?
Mm. Eddie.
Eddie.
Som älskar crème fraîche. Eddies vikt tycker ju Monica är väldigt jobbigt, och Eddie i sin tur är väl, tycker det är jättejobbigt att växa upp med någon sån nästan ätstörd mamma. Och Eddie är ju då lilla syster till Jarl och lever i skuggan av honom, kan man säga. Eller i den familjen blir hon liksom nästan den som är lite utanför, för att Monica har en sån stor, jag vet inte om det är en kärlek till Jarl, men hon dyrkar honom nästan och idoliserar honom. Och har både nästan en förälskelse i honom, kanske ser sig själv, önskar att hon såg sig själv, Och sen så tror jag att det hon ser Eddie, det vill hon inte kännas vid. Så Eddie är ju lite en... Hon är kanske den mest normala i boken på ett sätt. Men hon kämpar med att försöka hitta sin plats. Och...
Hon tänker ganska mycket på vikten hon också.
Hon tänker mycket på vikten, men det har ju då, hon har inte lyckats med det på samma sätt som Monica då, genom att kunna vara sådär smal, utan hon tvärtom är ju, pendlar mycket i vikt och är tjock och sådär.
Vilket alla påminner henne om.
Hela tiden!
Ja.
Och särskilt i den där familjen, för jag tror att hennes storebror och hennes mamma har något gemensamt, och det är den där piskan. Och hon orkar inte riktigt piska sig, vilket jag tycker är sympatiskt. Jag gillar det med henne. Hon är så, nej men jag, det kräver en större disciplin än den jag har.
Hon skojar också mamma Monica om att med Eddie då, om att hon sprack från naveln till ländryggen när hon födde Eddie.
Ja.
Det är en typ av skämt.
Det är ett skämt som hon säger att hon har. Men det är egentligen med att hon bara skuldbelägger Eddie för det. Monica är väldigt dålig på att säga någonting som är sant. Så att hon har liksom en aggression mot Eddie, säkert för hur det var för henne när hon fick sitt andra barn. Hon var mycket ensam, hennes man var nästan aldrig hemma.
Mm.
Men då är det här tar sig då uttrycket i det här skämtet om hur hon sprack när hon födde Eddie.
Ja, det står ju att pappa Carl Fredrik hade en tråkig period med humöret när Eddie skulle födas. Mm. Och han var på en av sina många, många affärsresor. Det är lite oklart var han är. Han jobbar med import och export, står det. Och det,
vad är det egentligen? Det hade jag velat fråga honom om. Vad är det du... Och var är du? Och till vem importerar och exporterar du?
Mm.
Det är skumt. Det är mycket skumt.
Mm. Men det är väl lite yngre än du. Hon är född i Häradet av 88,
ja,
tror jag.
Precis. Ja, precis. Alltså 87 eller ja. Något sånt där.
Eddie, hon har här i början av romanen ett minne av ett födelsedagskalas vintern 98, högst ofrivilligt. Det är pappan som ska ordna det, som man säger.
Ja, precis.
Hur blir det?
Nej, men det blir ju inte bra. Carl Fredrik är ju, han tycker ju inte om att vara på Solgårda. För att han hatar slottet och han hatar Skåne och han är nästan aldrig hemma med sin familj. Men just den här vintern så är han hemma och är väl då uttråkad. Och bestämmer sig för att han ska fira sin dotter.
Mm.
Men han har väl aldrig riktigt ordnat något kalas förut. Eller liksom ordnat något åt någon. Så det blir ju ett kalas som inte är särskilt välplanerat. Eddie tycker inte heller om att ha kompisar hemma. För hon skäms över slottet. Både över att det är så storslaget och att det är nedgånget. Så det är en sån hemsk kombination av att det både är alldeles för mycket och för lite på något sätt. Och sen så ska han ju då underhålla de här barnen och det blir ju helt, helt fel.
Hans enda riktiga plan är väl egentligen att han har köpt godis på.
Han har köpt lite mer godis men ingen annan mat. För han själv äter inte lunch.
Det vet man hur det blir.
Ja, precis. Och då är han så, varför ska de här barnen äta lunch?
Ja. Hennes stora önskan redan som 14-åring det är att sluta vara singel. Hon vill verkligen träffa en kille. Sen är det inte så lätt för henne. Varför är det så svårt för henne att träffa någon?
Det känns som att hon är, jag vill inte kalla henne desperat för att jag är på Eddies sida, men jag tror att hon har ett enormt behov av att älska och bli älskad. Och det är kanske inte så många 14-15-åriga killar som är helt öppna för det. Så att jag tror att hon har liksom en sån enorm energi som hon inte vet vad hon ska göra av. Så när hon vänder den mot någon så blir de liksom helt chockade. Och sen så, å andra sidan, jag tycker det är kul att hon är så där. Typ som att det är så svårt att träffa dem. Fast hon är ju knappt ens tonåring. Alltså, för henne är det ju som att hon har varit singel i liksom 45 år.
Ja, det är kört.
Det är kört, men i själva verket så är det väl typ att hon knappt ens har fått sin mens.
Ja. Men i familjen finns då den här sonen Jarl, storbror till Eddie. Som jag nämnt, det är 5 år mellan dem. Mm. Hur beskriver vi honom kort?
Han vill bli regissör. Och han har ju en väldig längtan bort från Solgårda och från Skåne. Han vill ut i världen. Han vill bli den han egentligen är. Han är väldigt snygg redan som tonåring. Alla kvinnor på byn är extremt förtjust i honom. Så han har väl ganska tidigt ett ganska uppblåst ego. Och vill sjösätta det här egot och göra någonting som är värt något.
Och det vi berättar nu ska jag säga, det är precis i början av romanen. Mm, så att ja. Även, det här är verkligen inte att avslöja någonting.
Nej.
Men han gör i alla fall en kortfilm vintern 2007
ja.
Som ändå blir lite av en
precis.
Hit, en framgång.
Ja.
Berätta.
Han gör Shit Generation som handlar om egentligen hans mammas föräldraskap, som är först en kortfilm som han sen utvecklar till en långfilm. Och det här gör att han tror väl absolut att han är liksom nya Lars von Trier. Han känner att han har hela världen som ligger framför hans fötter.
Han är djupt beroende av Monicas tabletter.
Mm.
Vad är det han tar?
Det är ju benzo som är lugnande, som skrevs ut extremt mycket faktiskt på 90-talet och 80-talet. Det är väldigt beroendeframkallande medicin. Men det var, man visste liksom inte riktigt det då. Så att folk, man bara hade lite ångest, sov lite dåligt, så fick man det utskrivet. Och många av de tabletterna jag föreställer mig att han tar skrivs inte ens ut längre.
Mm. Ja, jag tänkte skulle läsa lite hur han funderar på sina tabletter. Benzo, sa han för sig själv, är precis som allt annat här i världen. I början utger de sig för att vara perfekta. De är underbara, det underbaraste. De är en förälskelse. Man träffar någon. Varje rörelse får kroppen att vibrera. Man tror att den här gången är det annorlunda. Men när den personen rört vid dig 20 000 gånger har det slutat vibrera och blivit på ett annat sätt, irriterande till och med, men av oförklarliga anledningar omöjligt att göra sig fri från.
Mm.
Mm. Vad är det tabletterna gör med honom som gör att han har svårt att låta bli dem?
De är ju väldigt ångestdämpande. Det är ju som att man har inte en enda känsla.
Mm.
All oro och stress han känner inför att kanske få upp Monica ur sängen, att lyckas med sin, att kunna bli den han vill bli, ångest över andra saker, dämpas. Och det blir som att man blir liksom helt innesluten i bomull. Nästan, inte känslokall, men ingenting kan riktigt nå en. Och jag tror att han i början är beroende av att känna den känslan och missbruka tabletterna. Och sen blir han ju beroende av tabletterna. Men det är ju tabletter, till exempel om man tar dem och dricker så får man ju minnesförlust och man gör konstiga grejer. Det är nästan som att man går i sömnen fast man är vaken. Och, ja.
Det är också det att han har väldigt svårt att få någon som helst ny idé efter den här shit generation.
Ja.
Han är beredd att stycka sin pojkvän för att få en ny idé. Han är beredd att, ja, verkar som att bara mörda folk omkring sig för att få en ny idé.
Han vill bara ha en bra idé att göra en film på.
Och det kommer inte.
Nej.
Varför är det så svårt?
Jag tror för att Jarl är det svårt för att han faktiskt inte är i kontakt med sig själv. Utan han är liksom nedsunken i den här sumpen som är både beroende och att han förnekar sig själv väldigt mycket. Och han förnekar sin historia och han är inte heller en sanningsenlig person. Så att varenda idé han kommer på påminner om något han egentligen inte vill tänka på. Så då är han så, jag kan inte göra den här filmen för då kommer jag vara tvungen att tänka på den här grejen och det går inte. Och jag kan inte göra den här filmen för då kanske någon kommer fatta vad jag har gjort och då kan inte, han är liksom helt låst i den här hur han har skapat sig själv.
Ja, han är också väldigt beroende av att det ska gå väldigt bra med den här nya idén också.
Det är ju det jag tänker, om han bara kanske hade sänkt sina förväntningar lite på sig själv så kanske det hade gått snabbare för honom att få ut sig någonting.
Ja, men utan att avslöja någonting så kommer den här personen, romanpersonen Jarl, att visa sig vara kapabel till att ja, han kommer att gå över en hel del gränser, kan vi ändå säga. Så är det, så är det. Så att han har en del i sig som visar sig allt eftersom. Så har vi pappan i familjen. Pappan, vem är han?
Carl Fredrik. Han är ju en väldigt undanglidande friherre som egentligen är länken till Solgårda. Monica är ju inte adlig själv eller friherrinna egentligen, utan det är ju Carl Fredrik som har fått ta över det här slottet från hans, från sin familj då, som bor i norra Skåne. Och i norra Skåne verkar de bedriva ett ganska lyckat jordbruk och är liksom en ordentlig, adlig skånsk släkt. Den skånska adeln är ju väldigt speciell. De vill inte liksom riktigt kännas vid honom, så han har fått det här nedgångna slottet där han då ska bo med sin familj. Men han hatar ju att han är i sån beroendeställning av sin familj. Så att han glider in och ut ur sin familjs liv.
Han gör det och det blir till slut så att de börjar som sakna honom på riktigt, så mycket kan vi säga. Och de börjar som sörja honom där hemma för han är inte där.
Nej.
Och då kan man fråga sig, vad tar sig den här sorgen för uttryck i den här mamma Monicas kropp?
Hon får ju väldigt ont och blir väldigt trött.
Mm.
väldigt, väldigt trötthet tror jag, som inte riktigt, som hon inte får grepp om, som hon själv inte förstår.
Nej, alltså det är något märkligt, hon har ett otroligt sätt att älska den här människan som jag tror, ja, jag tror det kommer bli svårt för någon läsare att inte känna att han är lite tvivelaktig ändå.
Det får man säga. Men hon har som en väldigt, jag tror både Monicas svaghet och hennes styrka är att hon har sin egen idé och sin egen bild av världen. Och då spelar det ingen roll att den här Carl Fredrik faktiskt är ett svin, utan för henne så var han hennes hjälte. Och jag tror också i och med att han har varit så mycket frånvarande och är frånvarande, så är det enklare att bygga upp den här hjältebilden av honom. Och det är enklast så tror jag för dem allihopa.
Ja. Men när de växer upp då kan ju den här Jarl-sonen vara ganska fin med sin lilla syster ibland. Mm. Hon som då gråter och gråter när pappa är borta ibland. Och då tänkte jag skulle få läsa lite hur det kan låta på sidan 215 i boken här.
Ja. Mm. Jarl hade lärt Eddie att gråta med öppen mun för att inte låta. Fast med tiden blev gråten intensiv på ett sätt som gjorde att historierna inte tröstade längre. Hon var en mussla som slöt sig runt all skit som trängde sig in i skalet, och med sin okuvliga låsning skyddade hon skiten med hela sin kropp istället för att göra sig av med den. På det sättet kom Jarl på grejen med pärlan. Tänk dig, sa han, att du har en pärla i din kropp. Den vandrar genom hela dig som synålen mamma säger att mormor hade i sig en hel sommar. Ibland ligger pärlan i vaden eller ända ute i stortån. Ibland vandrar den upp till magen och lägger sig bredvid navlen så att det ser ut som att du har en navel till. Sedan vandrar den vidare till halsen, pannan, armen. Hur kom den dit? Frågade Eddie och stoppade fingrarna i munnen. Den kom dit för att du åt ett litet gruskorn när du var bebis, för då åt du alltid sand. Ett litet gruskorn som sköljdes runt inuti dig och samlade på sig massa andra gruskorn som du hade svalt, och till sist blev det så hårt att det blev en pärla. Hur får jag ut den? Du ska absolut inte ta ut den. Pärlan har inte sönder något, utan den, hur ska man säga, laddas upp. Och den laddas av allt som gör ont. Så har du ont i magen så rör sig pärlan dit och laddas upp av det onda. Har du en klump i halsen och tror att du ska gråta kan pärlan åka dit och suga åt sig gråten. Ifall foten gör ont vandrar den ner dit och all smärta strålar in i pärlan och den blir bara vackrare och större, och samtidigt slutar du ha ont. Den sväljer det onda och blir finare av det. Eddie tänkte en stund och de hörde Monica gråta så högt som ingen av dem någonsin vågade gråta. Känner du den? Ja. Var är den nu? Under tungan tror jag.
Tack.
Tack.
Hur var det där att läsa nu högt här i
boken? Ja, men det var konstigt. Det var premiär. Men jag har ju läst allting högt. Jag läser mycket högt när jag skriver för mig själv. Men det är något helt annat att göra det i sitt rum än att göra det här.
Ja, men du stannade till och tog lite nysats ibland.
Ja, men jag var tvungen att bara andas in. Mm.
Ja, men den här bilden är suggestiv.
Ja.
Var har du hittat just den som en bild för smärta och det onda?
Ja, men jag tror den kom faktiskt till mig först från en helt annat ställe, som var att jag här om året jobbade med en konstnär som heter Åsa Jungnelius som gör glaskonst. Och hon gör stora pärlor i glas och musslor. Och då började jag tänka på hur vackert det är, hur pärlan faktiskt blir till. Att den blir till av ett litet sandkorn i en mussla. Och så tror jag att jag själv, när jag har haft mycket ont i kroppen, att jag brukar försöka tänka att det är bara som liksom något klot som rör sig mellan de olika punkterna.
Mm. Du har haft det alltså?
Ja, precis. Mm. Och då tror jag liksom att då försöker man hitta olika sätt att vara i det som, på ett sätt som är okej.
Okay. Mm. Ja, den här romanen är full av vändningar och överraskningar, och vi ska inte avslöja någonting egentligen om det. Vi ska bara konstatera att en resa till sommarhuset som de har i Frankrike blir något helt annat än vad familjen hade kunnat ana. Ultravåld heter alltså romanen, och den lever upp till sin titel. Men först, vad betyder ultravåld?
Ja, men ultravåld, alltså jag är egentligen inte, jag har alltid gillat film och sådär, men jag har inte egentligen, litteratur har alltid varit min grej och böcker har alltid varit min grej. Men via Jarl i boken så har jag blivit väldigt intresserad av film faktiskt. Och då såg jag om Clockwork Orange av Stanley Kubrick ganska tidigt i den här processen. Och den är ju baserad på en roman. Men då finns ett ord där som är ultravåld, som helt enkelt betyder våld för våldets skull. Det är liksom våld helt utan mening, och Alex i den här filmen anklagas för att begå det här sortens våld, och det är också det våldet han ska botas från.
Ja, alltså det är Anthony Burgess roman från 62.
Exakt.
Och Stanley Kubricks film från 71.
Exakt.
Och det är väl Burgess ord det här?
Precis.
Ultraviolence.
Precis, ja. Heter det på engelska. Mm. Och den svenska översättningen är, jag har en filmaffisch nu från när den gick på bio i Sverige, och då står det, ultravåld och våldtäkt är det enda han bryr sig om. Och då tycker jag bara att det var så, jag gillade det ordet, för jag började också fundera över vilket våld som skulle kunna påstås ha någon mening. Alltså till skillnad från ett våld som då påstås inte ha någon mening. Och jag tyckte det var ett ord som passade bra in på Jarl och hans dragning till ett väldigt estetiserat. Det som kallades videovåld tänkte jag också mycket på.
Videovåld?
Videovåld.
Ja. Och bara så jag riktigt förstår, varför föll du för just ultravåld som titel då för romanen? Vad är det i boken som är?
Ja, men jag tror både, för att jag tematiskt tänkte kring våld och att det finns någonting i Jarl som är väldigt våldsamt, men också att det kanske finns någonting i mig som är våldsamt eller någonting som jag dras till. Och kontrastera då det här väldigt estetiserade filmvåldet som jag är upptagen av och som kanske jag varit upptagen vid med ett våld som är mer vardagligt, som är det våldet som händer mellan män och kvinnor, i familjer, mellan en man och en man, och undersöka lite vad de här sortens våld har med varannat att göra, om något. Mm. Så då blir det liksom titeln. Och så är det såklart då en hyllning till filmen.
Ja, det handlar ju då om extremt hänsynslöst och grovt våld det här. Och det finns det ju en del i boken. Och ja, men mycket våld och mycket sex. Mm. Depression och droger.
Det låter så tråkigt när du säger det sådär.
Det är inte tråkigt.
Nej, jag vet, det är inte tråkigt. Utan
det är dock så att det ingår.
Jag vet, men min mamma tyckte att det var ovanligt lite sex för att vara någonting jag har gjort.
Är det sant?
Ja, så det var så, yes. Ja.
Depression och drogmissbruk då, för att ta de här två underbara sakerna. Mm. Det är ändå, det här har du varit inne på förut. Mm. Det här är ett tema. Att det här är två, vad ska man säga, sjukdomar kan man nästan säga kanske. Som gör att det blir väldigt omöjligt att stå en annan människa riktigt nära. Mm. Det tycker jag det handlar ganska mycket om.
Ja, fint.
Och det har du gjort tidigare faktiskt för dig. Vad tänker du om det, att du dras till det? Vad tror du det handlar om?
Ja, vad kan det handla om? På ett sätt så tror jag att depression och droger hänger ihop för mig, för att man blir deprimerad av droger och alkohol och sådär, men man vill också bota kanske depression med alkohol och droger, och på det sättet så är de ett väldigt tråkigt äkta par. Och jag tror just i den här romanen så var jag nog mer intresserad av typ hur man försöker förhålla sig till och hålla sin smärta.
Mm. Jo, men det slog mig när jag läste det boken, att hur mycket vi människor är beredda att göra för att slippa ångest,
slippa säga det där obehagliga, slippa sanningen, slippa konfrontationen. Jag tror att liksom, som i den här familjen, så är det nästan som att sanningen är som ett stort, en stor sfär runt dem som de inte kan röra, så, eller som en brinnande klot nästan, och så går de runt det klotet på en massa konstiga olika sätt bara för att inte röra klotet, och då utlöser det liksom depression, eller då utlöser det ett drogmissbruk eller sådär.
Men vad har du själv för erfarenhet av det här tillståndet, depression?
Alltså, vilken författare är en pigg person? Men jag tror att jag har aldrig varit egentligen en depressivt lagd person. För jag är en väldigt, nästan tvär, jag ska inte säga manisk, att säga, för det låter inte heller bra i sammanhanget. Men jag tror att jag är liksom en väldigt aktiv och framåt och går på i person.
Alltså det här är spännande. Du pratar ändå väldigt mycket om utifrån dig själv i er filmade podd, Café Bambino och så vidare. Men sen när jag läst klipp om dig inför det här mötet så märker jag att det finns inte så mycket jättepersonliga fakta om dig att ta del av.
Nej, men jag tror typ, jag tänker verkligen på mig själv som en författare först. Jag har inga problem att prata om mig själv, vet, mina åsikter eller min syn på litteratur eller, men när det blir för privat så blir det, särskilt när man är en kvinnlig författare, att det blir, allting blir så himla läst genom det rastret. Och då har jag alltid velat liksom att litteraturen ska få stå nästan före mig. Då liksom...
Men nu tänker jag att vi har pratat så länge om boken, så nu kommer några frågor.
Ja, visst, kör.
Var växte du upp?
Jag växte upp i en miljö som, alltså till naturen, liknar Solgårda utanför Svedala, som heter Nötesjö, en liten by. Och sen så flyttade jag in till Malmö när jag var 5 år gammal ungefär. Men mina första år i livet växte jag upp där ute.
Vad jobbade dina föräldrar med?
Min mamma var musiker, gjorde folkmusik. Och min pappa hade en bokaffär.
Har du syskon?
Jag har 2 syskon. Jag är med i mitten. Men jag har en stora syster som är 7 år äldre än mig. Och så har jag en lilla syster som är 3 år yngre än mig.
Nu kommer en sån här klassisk fråga.
Ja.
Hur var du som barn?
Det är så svårt att veta.
Var du blyg?
Ja, jag var nog ganska blyg. Eller kanske tyst. Fast jag tror, jag minns mig själv som tyst. Men jag tror att min mamma skulle säga att jag var så glad. Men jag minns mig själv som tyst, skulle jag nog säga.
Vad fick du att börja skriva?
Alltid när mamma skulle natta mig så fick man välja 1 eller 2 visor som hon sjöng. När jag var riktigt liten, det är som några av mina tidigaste minnen. Det finns en favoritvisa jag har som heter Klara ögon. Som handlar om en flicka eller en tjej som väntar vid en lind på sin kille. Och så kommer han inte. Och så sjunger hon i låten att det är helt okej. Och hon bryr sig inte. Men melodin är så fruktansvärt sorglig att det inte, man går inte att tro på vad hon säger. Och det här minns jag att jag verkligen, att jag alltid var så tagen av, att det var som 2 saker. Och då brukade jag bara ligga och ha sån jätterika bilder av hur det såg ut när hon gick där på ängen. Så jag tänkte lite på senaste tiden att det var nästan då jag började skriva. Fast det var mer i tanken liksom. Och sen började jag skriva med handen, alltså när jag var 6 år gammal.
Jag hittar inte ett enda korrekturfel i din roman på nästan 450.
Jag börjar gråta, jag är så lycklig.
Jag är väldigt bra på att hitta såna.
Oh my god.
Så tänkte jag, här kanske jag har en liten själsfrände, för att jag brukar inte heller hålla på med korrekturfilm.
Nej, ja, det här har vi jobbat med, och det är verkligen jag och min redaktör tillsammans. Vi har jobbat väldigt hårt för det här.
Varför är det här så viktigt?
Jag tror att det är viktigt för att jag kom med en essäsamling senast som det var korrekturfel i, som en kritiker anmärkte på, som heter Tone Tur och Tur. Och det här var en väldigt snabb, jag hade bevakat valet. Och då skulle den gå till tryck dagen efter valet. Och jag skrev sista texten på valnatten. Du förstår att det uppstod korrfel. Och jag var liksom så... Det var så hemskt. För att jag tror också att särskilt när man... Som jag tror att jag kan vara en person som uppfattas som väldigt utåtriktad och vild och lite så här. Och då tycker jag att det är viktigt att det ska vara ordentligt och rätt.
Så att, ja. Men vad kom först i den här boken? Vad var ursprungs... Vad var första scenen eller vad var liksom första bilderna för dig?
Det var syskonrelationen.
Ja, ja.
Jag har, ja, men som sagt, jag har 2 systrar väldigt nära dem båda 2. Jag tror att det kom... Jag hade gått och börjat få dåligt samvete över en grej jag hade gjort mot min syster när jag var typ 7 år gammal.
Vadå?
Lappat till henne. Nej, eller om jag hade låst in henne. Jag tror att jag har gjort båda. Vi hade låst in henne och det här hade jag så, du vet, och det verkligen vägde på mig. Jag gick och liksom, du vet, jag pratade med min pojkvän, jag måste be om ursäkt för det här och du vet. Och så kom hon och hälsade på mig i Berlin där jag bodde då. Och så var vi ute och gick och jag kunde knappt ens säga det för jag skämde så mycket. Vad tittar hon, men vad fan snackar de om? Det där minns inte jag. Och den scenen, då hade jag liksom försökt börja skriva ultravåld. Men jag tror min ångest där, i kontrast till henne, hon inte ens minns att jag låste in henne på den här toaletten. Då var jag så här, det här är någonting om att vara syskon. Och hur långt den här relationen kan stretchas och en lojalitet. Och, men också att man provar och inte vet vad som egentligen hände i en familj. Eller liksom.
Nej, ja. Nej. Absolut. Ja, det är en bra start.
Eller hur, är det en bra start?
Ett annat tema som går igen hos dig, det är hur våra materialistiska omständigheter, alltså vår ekonomi, våra pengar, bestämmer våra liv och också våra relationer. Och där har du skrivit tidigare om en person som var i stort behov av pengar och få det snabbt och inte hade. Men här, jag och Eddie, syskonparet, vet att det finns pengar. Jag undrar liksom, på vilket sätt tänker du att det formar deras tankar om vad de ska göra av livet, deras drivkrafter och bli klara med något?
Alltså ibland känner jag bara, om de hade haft mindre pengar hade de kanske haft mindre problem. För det känns som att de har lite väl mycket tid att hålla på med sina familjerelationer och varandra och... De är båda väldigt privilegierade på något konstigt sätt, men bara igen tillbaka till den här adeln då, som är ju lite, jag har nästan börjat tänka på det, att vara adlig i Sverige idag, det är lite som att vara författare. Det är ju väldigt fint och det låter bra, men vad är det egentligen bra för i vår samtid? Alltså det finns någon sån fråga om vad det innebär, och jag tror att de här barnen lever ju med den frågan om vad det innebär.
Men alltså pengarna rinner i den här romanen. Mm. De tänker inte på dem. Det är mer som en dov oro ibland. Bara tänk om det skulle kunna ta slut. Men ja. det dämpar man ganska gärna. Vad har du för förhållande till pengar?
Det är ett levande förhållande. Jag är dålig med pengar. Pengar för mig kan verkligen betyda en jättebra dag. Eller en känsla av att allting kommer att lösa sig. Eller tvärtom. Allting kommer att gå dåligt. Ingenting kommer att lösa sig. Och jag tror också det har att göra med att jag då till hälften är uppväxt i en affär, i en butik. Att pengar är en praktisk grej. Det är 100 kronor och sen är 50 kronor tillbaka. Och det är liksom, ja, men att man är en handlare eller hur man ska säga. Och jag tror att det har gått igen mycket i det jag skriver också.
Att det fanns pengar på något sätt.
Att man såg pengarna.
Man såg pengar.
Alltså det var inte så en som andra kanske som har... föräldrar med jobb där man får lön en gång i månaden, utan det var verkligen så, men idag har vi sålt för så här mycket typ, och idag har vi inte sålt för någonting alls, och alltså
pengar kommer och går
och man skulle alltid kunna lösa det på något sätt om man bara hittar på något nytt.
Ja. Och det har du försökt dig på?
Jag försöker hitta på nya sätt hela tiden. Men jag tror också att pengar för mig kan betyda, jag tror mina tre böcker på något sätt handlar om längtan, de här tre romanerna. Och pengar kan också vara en symbol för längtan och kunna bli den man egentligen är eller någon man vill vara. Eller det kan förstöra den man har utgett sig för att vara. Det är på massa olika sätt.
Absolut. Nej, jag tror ibland att det bästa ämnet som finns är kärlek och pengar.
Ja, men det man kan säga hur mycket som helst. Jag har så svårt att skriva något om kärlek för att jag aldrig vad jag ska skriva om. Men pengar kan jag skriva liksom bara om pengar. Det är så intressant och hur det påverkar människor runt omkring en. Och...
Ja, ofta vill man heller inte riktigt erkänna det, i alla fall i vissa sammanhang. Nej, vill man inte erkänna det, att det har betydelse.
Det har enorm betydelse. Mm.
Men när du har skapat de här figurerna, vad skulle vara ditt råd till dina romanpersoner som du också faktiskt måste vinka lite farväl till nu? Hur ska de ta tag i sig själva här? Slutföra något? Komma någon vart.
Vet du vad, jag tror inte jag har nog inget att säga dem som kan hjälpa dem. De vill inte ha ett råd av mig. Men jag tror det är bra om syskonen försöker haka i varandra där. Det är kanske det bästa. Mm. Att de ska försöka hålla fast i varandra.
Göra en affär ihop.
De får göra en affär ihop. Så är det.
Men de har arv via alltså, tillgångar och egendom och sådär. Mm. Men de har också ett mentalt arv, och det är kanske väl så intressant här i boken. Kan man befria sig från ett mentalt arv, tror du?
Alltså jag tror nästan att det är en av bokens frågor.
Det tror jag också nämligen.
Och jag tror inte att jag har ett svar på
Nej,
den.
Nej, det tror inte jag heller.
Nej. Utan det är väl typ att den här boken kanske nästan är en lek med föreställningen om att det skulle gå. Men sen så frågan är, går det? Jag vet fortfarande inte, men ibland tänkte jag nästan när jag skrev att det här var nästan som en antiterapibok. Att det är så här, vi behöver inte snacka ut, vi bara välter skiten istället. Alltså det bara var ett annat sätt att försöka närma sig ett arv, om du förstår.
Ja, ja, det är i alla fall ganska så, ja, vad ska man säga, utan att säga någonting. Kanske ett brutalt sätt kan man säga.
Ja, men precis. Ja. Men bara att leka med den brutaliteten också. Mm. Hur långt är man beredd för att gå för att bli fri från det? Mm. Från det man inte vill ha.
Kan man säga. No. I den här romanen finns mycket tankar, det finns mycket fantasier om sex. Och även en hel del sex som romanpersonerna minns eller utför i romanens nutid. Vi får be din mamma om ursäkt där. Vad är det för sorts sex du har velat skriva om den här gången?
Som att det är dagsljus. Det är dagsljus när de ligger med varandra. Jag tror att det var så jag ville närma mig sexskildringarna. Det är inget som pågår i mörkret. Det pågår i mörkret egentligen i romanen, men jag tror att hur jag ville närma det rent stilistiskt eller hur jag ville göra det rent språkligt var som att det var ett fan tänt i taket. Alltså.
Varför det?
Ja, varför? För jag kände att det är så... Sexet i den här romanen är också ibland våldsamt. Och att det fanns någonting både i våldsskildringarna och i sexskildringarna som jag ville skulle vara väldigt osentimentala. Och sen så tror jag att om jag tänker på sex som jag själv inte gillar att läsa så är det när det är för wishy-washy.
Hur då?
Metaforer. Jag vill inte svära i kyrkan. Och jag älskar den här författaren, vill jag bara säga. Men ibland när jag läser P.O. Enquists sexscener, jag tänkte att så ska det inte vara i ultravåld.
Vad är det som är fel?
Till exempel är det så här att han darrar på hennes gräns. Och det är då penetration. Och då är så, jag vill inte att någon ska darra på någon gräns. Utan det ska vara liksom nyktert.
Ja, du har en scen där nästan hela knytnäven till slut är inne i vaginan.
Ja, en fisting-scen.
Ja.
Mm. Ja, men det var ju så, det har jag inte läst. Och jag har aldrig skrivit det heller, så jag var så... För jag tror också att jag funderade mycket på vad sex betyder för Eddie. Det är hon som har det här fisting-sexet. Hon längtar efter njutning och intimitet och närhet. Och det är ju första gången hon har riktigt bra sex. För annars är det väl att han bara ligger och dunkar på henne.
Nej, det är ju inte många här som har ett jättefantastiskt...
Nej, jag är ju nästan impotent.
De försöker väldigt mycket, men...
Ja, men det går inte. Men jag tror att det också har mycket med den här Benson att göra. Mm. De är ju väldigt förstörda av sexuellt.
Alltså det bästa sexet nästan i boken då, förutom kanske det här som jag pratade om, så var det väl det man hör genom väggen.
Nej, men...
Det som föräldrarna har ibland.
Ja.
De är mer än högljudda. De verkar inte alls fundera på om barnen kan höra. Vad känner barnen inför det här?
Äckel.
Ja, men på tal om trauman, när det här sänds, då har nog en del recensioner av din bok kommit. Det kan bli en ofantlig dröm.
Mm.
Och det kan också göra lite ont. Oftast är det ju lite ändå en blandning.
Det brukar vara en blandning.
Hur ska du tackla den här klassiska författarsituationen?
Min plan nu är att jag ska radera alla appar på min telefon. Och du sa det till min kille och sen så, det kommer du aldrig göra. Men det är det jag lever i den villfasen nu. Att jag ska ta bort, du vet, alla sociala medierappar, tidningsapparna. Jag ska bara låtsas som att det inte angår mig.
Och så ska du aldrig knäppa på dem igen då?
Jag ska aldrig knäppa på dem igen.
Det här är din plan.
Det är ju det, men också man gör ju det här varje gång. Jag vet inte hur jag gjort dem förra gången. Jag får göra samma bara. Ligga vaken.
Ligga vaken?
Det gör jag.
Jaha, alltså och fantisera om vad det står då.
Ja.
Ja, är inte bättre att läsa då eller?
Jag antar det.
Tone Schunnesson med romanen Ultravåld.
Ja.
Tack som kom.
Tack för att jag fick komma.
Till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.